Idag har jag sällskap av Christer Liljeström, god morgon.
Morgon, morgon.
Och Edgar Nieminen, god morgon.
God morgon, god morgon.
Jag och Christer står här, jag har kaffe.
Jag har te.
Du har te. Edgar kom lite sent så han har ingenting. Och han berättade här just att han har inte hunnit koka hemma heller det där kaffe. Vad är orsaken till det?
No, strömkontraktet tog slut på onsdag, eller var det torsdag?
Så du lever i mörker?
No, nästan åt det här. Vi vaktar väldigt noggrant det här för att... Så mycket som priset steg för oss, så det här, Andy. Vi vaktar väldigt, väldigt.
Har ni gått över till börspris med andra ord?
Nej, vi råkar få se hur länge vi får ha det. Men vi nappade Paneliakosken Voima där för 1,5-2 månader sedan. Så tog vi kontrakt. Så där, vi då gick med på att, det här, att vi fick starta det här määräaikainen, så att säga. Så här liksom... För att gamla tog slut nu 21.
Ja.
Eller var det så att 21 så skulle börja det här nya? No, oberoende. Så de gick med på att ge kontrakt åt oss med priser som de gav då. Och okay. Inte priser som de ger nu. Tack gode gud.
Har ni nattström eller är det liksom bara en helhet?
Nej, det är ett pris oberoende när vi använder. Så får se hur länge vi får ha det kontraktet.
Kokar du alltså kaffe på vedspisen nu då?
Jag kokar kaffe på vedspisen, ja, sådär. Vi börjar värma det när jag får hemifrån, sådär. Jag kör post i natt, sådär. Därför vaknar jag inte så hemskt tid.
Men det är ganska intressant det här nu, för att folk, nu för tiden när man, förr så byggde man i hus och kom inte ihåg att man ska ha, liksom, ska vi kalla det till dubbla energikällor. Mm. Utan man koncentrerar sig då på att vi har ström i hela huset och that's it, liksom. Och den gamla sanningen är ju att det är alltid bra att ha också ett annat alternativ. Må det sen vara luftvärme, jordvärme eller må det sen vara, liksom i ditt fall då, en spis eller ett tacka eller någonting så att du kan också värma det. Men du menar liksom att du kokar ditt kaffe på din vedspis i ett gammal modell?
Kyllä, kyllä. Det... Vi drar aldrig liksom från det här struka spisen så... Jag skulle vilja dra säkringen bort. Vi har inte ännu, men den är full med tavare just nu. Så,
det blir förvaringsplatsar.
Men då ska du ta säkringen bort, för bara någon är dit och knycker på en trappknapp, fast den värmer långsamt, så värmer den ju i alla fall.
No, det stämmer, det stämmer. Ja, kul.
Jag måste ändå fråga smaken. Det måste väl vara bättre på en vedspis? På kaffe?
Nej, men det är ju porrokaffe. Det är klart att det är annorlunda.
Faktiskt, ja. No, just nu så håller vi bara på att koka vatten och hälla det på det här. Vi är lata med min fru på det sättet.
Nej, men snälla vän.
Vi använder snabbkaffe. För enkelhetens skull. Men det där kaffe, jo, pannkaffe. Det här måste jag ta upp hemma.
Vi måste ta upp det här nästa gång sen hur det har gått med det här projektet. Men jag vet, du är inte den enda som nu håller på att fundera på elpriserna. Så det var ju helt
Nej, men alltså, vi kan räkna med liksom att är det en full euro eller får det över euron när vi sätter diskmaskinen på? Herregud ändå!
Ja, tänk det.
Ändå sparar du vatten nog lite när du använder din diskmaskin istället för att du skulle ha det där och rinna genom din värmeboiler och diska det så att säga för hand.
Ja, jag duschar på arbetet nu för tiden.
Kanske du börjar ta disken med dig också här nu till jobbet så får du diska där också.
Placerar dem där nere i duschutrymmet. Vattnet faller på dem. Hej, bra! Det där, jag tänkte vi ska också ta lite nu och diskutera veckans stora samtalsämnen. Och den här veckan har vi fått bekanta oss med de två olika förslagen som finns för vad som ska hända med Vilenius båtvarv och Borgos framtida gästhamn som ju då ska alltså finnas på Västra Åstranden i framtiden. De här två förslagen de har jämförts lite vid en kamp mellan klassiska träbåtar och moderna sån här restaurang-spa-värld. Har ni en favorit av de här två visionerna? Hur är det med Edgar som jobbar helt där vid konstfabriken?
Min favorit är klassiskt träbåtsbygge och mindre kommersiellt hejar jag för.
Okej, varför?
Det är mer nära mitt hjärta, det är bara min åsikt.
Jo, jag frågar om din åsikt. Ja. Vad kan Christer bekanta sig med de här visionerna?
Jo, jag har tittat på dem och jag har bekantat mig, men jag har inte på det sättet valt en favorit. Jag har liksom mera bollar mellan för- och nackdelar och risker framförallt. För, Edgar, du som företagare borde ju också inse säkert det att det är ju en enorm risk med att få området att bli ekonomiskt också hållbart. Inte bara att det är kiva med träbåtar, utan du ska också få det liksom fyrkena att hållas hemma. Och därför har jag liksom en viss förståelse för den här plan A där man kräver att man ska få hela området till sitt förfogande. bugade för att ha bredare ben att stå på så att man kan liksom balansera och ha liksom, då kan man också kanske unna sig att göra lite udda saker för att det är, all ekonomi är inte fast vid det och då kan man liksom ja, helt enkelt sprida på riskerna och sen samtidigt få det att bära överhuvudtaget. Risken med bara att ha bara ett, inom citat, bara, jag menar inte på något sätt att nedvärdera det, att bara ha ett båtvarv är ju just den att det är en väldigt liten nisch. Det är inte säkert har de som har tre båtar fyrk, det är ifrågasätter jag inte, men kundunderlag är i alla fall väldigt litet. Så att i den bästa av alla världar skulle du ju borde få en kombination av dessa. De som liksom brinner för båtvarvet och är där redan och har liksom alla förutsättningar att göra någonting av den biten och sen kombinera ihop det tillsammans med något annat. Själv när jag turistar i Borgå och faktiskt var på den där, jag kan inte säga omtalade, utan ötalade, vad ska jag kalla det till, matkaparki här uppe vid Kokon, så cyklar vi ju ner både till Hammars och till Borgå och noterar att nu är det ju det som turisterna söker när de kommer cyklande ner här till Vion, att det ska finnas en viss nivå av service. Det ska finnas kafeterier, det ska finnas biografer, det ska finnas lite sånt här. De turisterna kanske inte mår liksom söka sig till ett båtvarv, men samtidigt ser jag att båtvarvsverksamheten gör området mer levande.
Nej, och det här båtvarv-idén där, så det här, den hade ju en kombination av också till att ha de här liksom grundservicerna sen för de här gästande båtarna som kommer, så att säga. Just för mig själv till exempel så finns det en allmän bastu i Borgå. Det skulle vara jättekiva det här stället för en sån här allmän, inte bara för turisterna som kommer, men så här som stadsbon skulle kunna sen det här, sen när säsongen är slut, så stadsbon skulle fortfarande kunna fara där.
Ja, du talar med kombination med gästhamn och någon annan sån här verksamhet då till allmänna
bastu. För att det ska bli en gästhamn så inte har det bara liksom det här trebåsgrejen i sig, utan var inte här i Hakolas idé att det är annat också än det där, men det är inte så mycket som att det är bara en fortsättning på det som finns på andra sidan. Att
ja, föreningens idé. Alltså, ja, men de var ju inte alls liksom intresserade av gästbåtshamn.
Nej, och liksom,
nej, där fanns ju inte bastu, medan det fanns i den här andra, de här företagarnas,
ja, företagarnas bit hade just den här. Och det är den som gör det liksom lite sådär. Ja. Att där finns den här, ska vi kalla det till utvecklingsvisionen för hela området. Och det, nu igen vill jag understryka att jag nedvärderar inte på något sätt tankarna kring båtvarvet, men den är väldigt snäv. Det är bara det båtvarvet, det är inte området. Och samtidigt så det här större området så hade också incitament som gör att man säkert i förhandlingarna kan föra diskussionen vidare med att också den här trebåtskultursidan skulle finnas kvar i det stora konceptet, så att säga. Så nu när jag talar så börjar jag allt mer luta mot det större konceptet, märker jag.
Mm. Ja, jo, för att jag har missförstått den här alternativen. Så det här. Jo. Jag vill inte ha en fortsättning på liksom det som finns redan färdigt på andra sidan. Okej, att när det är säsong så det är så fullt där på andra sidan, så visst förstår jag liksom att okej, vi öppnar en restaurang där på andra sidan också, så får vi liksom den här stora massan där på den sidan också. Men det här, Randi, men ja, det kombinerade sen att få människor att hållas där efter säsongen också. Och så här blir det så.
Ja.
Ja, man kan ju också, jag är också intresserad av det här just med träbåt och den här kulturen. Och jag tycker nog att det finns alla förutsättningar att fortsätta hålla och skapa någonting där. Men i vems regi, det är liksom det som är dilemman kanske här. Att med tanke på bredden just så. Men att skulle de där nu på något sätt kunna hitta en gemensam överenskommelse, ett aktiebolag eller samfund eller vad tusan det nu sen skulle heta, så att de liksom med sina styrkor skulle bygga upp hela området, så då tror jag att vi alla skulle vara nöjda.
Vi håller på med fredagskaffe här tillsammans med Christer Liljeström, riksdagssekreterare från Sibbo, och Edgar Nieminen, alltiallo från Mörskom. Hungerdagsinsamlingen, är det här någonting som du är engagerad i, Christer?
Jo visst, hungerdagen engagerar oss alla, hoppas jag, för att om inte annat så som givare. Nej, men allvarligt talat så ska jag också stå min timme i det där, utanför vår lokala butik, och påminna folk om att de också kan tänka på katastroffonden.
Mm. Hur är det med Edgar? Någon sorts relation till hungersdagen?
Nej, mamma håller på med röda korset där. Det är ungefär det enda där. Jag har slantar i fickan, kommer bössan emot så det ser nog klink i muggen. Men det som jag märkt på vägen hit var något väldigt, väldigt intressant. Jag har ingen tid eller det här entusiasm just nu att det här själv går ut med en bössa och stå vid gatan och så här vidare. Men det här för nästa år, jag tror inte att det tar väl slut imorgon. Så jag hinner inte kanske för just nu, men det här, man kan ha en virtuell bössa nu för tiden. Jättemodernt. Om man är engagerad i sommen eller har överhuvudtaget en Facebook-konto och så här vidare, du kan bygga upp en egen virtuell bössa så att säga.
Ja, det är ju sant. Mm.
Markera det här på Röda Korsets lista, det här vart du helst vill att det här pengarna används till. Välja det här summan som du helst skulle vilja söka fram och dela det och dina kompisarna kan kasta några slant via nätet.
Jag tycker det blir ju spännande att se, Christian, nu när du går med din bössa också då idag, att kommer folk att fortfarande ha slantar? För jag känner att speciellt nu efter coronan så är det ännu mindre pengar i rörelse.
No, jag kommenterar det där just med först, att Edgar, att du skulle ju också kunna gå och ta en sån här bössa och sätta den utanför ditt företag och låta ha möjligheten att de som kommer och besöker ditt företag sätter in pengar. För, jo, det är med virtuell samling, jo, vi vet, Facebook är fulla av dem till allas födelsedagar och allt det där, men egentligen så, jo, no, det är ett sätt också att samla, inte ska jag skjuta ner det, men att men att det känns så där att den kanske drunknar. Den kanske, nej, jag är rädd för att den drunknar helt enkelt, hela Facebook-flödet. Men det här med pengar och kontanter, jo. Men i det fallet har Röda Korset också nog utvecklat sig. Det finns både mobilnummer att man kan betala in via den. Och sen har vi också möjlighet att ge ett kontonummer ifall folk inte har fysiska pengar att sätta in. Och jämfört med de andra under coronaåren när jag började med det här att stå lite mer, så var jag nog förvånad, positivt överraskad över hur mycket givmilt folk var. Att när det var liksom, ska vi nu kalla det till kärva tider med corona och deppighet och sånt här, så folk var väldigt givmilda med att ge sedlar i de här bössorna. Men där är ju, jag vill ändå understryka att varje slant och varje sedel är lika mycket värd, så att det är ju givaren som bedömer hur mycket den kan ge, och alla gåvor är väldigt, tas emot med stor tacksamhet.
Mm. Det här med hungerdagen, det är ju också någonting som jag tror att vi många får från det att vi är små på något vis in i huvudet, för att skolorna är ju också med i det här. Edgar säger att han kommer inte ihåg någonting sånt här, men jag och Christian kommer ihåg grötdagen, åtminstone i skolan. Jag har erfarenhet av Gammelbacka skola på 90-talet.
Ja, på senåldern på 70-talet när jag gick i skola i min lilla byskola så kokade utan tälls alltid en gröt den dagen, och så hette det då att pengarna for till, inte nu fattiga barn i Afrika, men liksom den typen av diskussioner fördes vid matbordet. Och det var ju det som började hungerdagsinsamlingar, det här med svälten i Afrika, så därav också liksom den typen av diskussioner på 70-talet. Sen när jag kom upp till högstadiet så kom jag ihåg att elevrådet var inblandat i det, och vi samlade ihop sådana bössor som vi hade någon liten, vi fick från skolan en egen timme som vi fick liksom underhålla våra kamrater med, och så i samband med den så fick man också ha bössan och samla in pengar. Att vi informerade om det naturligtvis i förväg, och väldigt många elever hade sin mark eller några andra pengar med sig och droppa in i det där, den där boxen, medan vi sen lekte några lekar ute på gården.
Mm. Jag kommer ännu ihåg, ett år hade de fått för sig att två elever från varje klass skulle få ändå äta fint. Vi alla andra fick äta gröt på golvet, och så satt det 12 elever vid ett bord och fick liksom förrätt, huvudrätt och efterrätt för att försöka, inte vet jag, visa orättvisan i världen eller något sånt. Men sånt där fester ju sig i minne i alla fall.
Jo, barnen har ju en väldigt stark känsla av vad som är rättvist. Mm. Och det här är ju ett sätt att konkretisera det, så det behöver inte alls vara ett dåligt sätt att liksom understryka att ojämnt falla ödet slottar helt enkelt.
Mm. Men massor med folk med insamlingsbössa och röda väster omkring i stan den här veckan. Tack för den här gången, Christel och Edgar.